Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
I veckans avsnitt av Syn i själen så har jag bjudit in Fanny Widman. Fanny är moderator och föreläsare och driver bland annat podden Fannys förebilder. Där hon intervjuar främst sina kvinnliga förebilder men även några män har gästat. Fokus ligger på jämställdhet. Fanny har ett stort engagemang för kvinnors möjligheter att uppnå verklig jämställdhet. Hon är författare till böckerna Det är nog nu, en bok som djupdyker i hur det står till med jämställdheten i Sverige, och Skitsamma filosofin, som är hennes senaste bok, som handlar om att helt enkelt skita i vad folk tycker. Jag gästade Fannys podd för några år sedan och nu ser jag så mycket fram emot att ha henne som gäst i min podd. Det finns oerhört mycket spännande att prata om när det kommer till jämställdhet. Vi kommer såklart också att prata om hennes senaste bok Skitsamma filosofin. Vad är viktigt på riktigt? Ja, det är onekligen en av de viktigaste frågorna man kan ställa sig själv. Varmt välkomna till Så in i själen. Varmt välkommen till Syn i själen, Fanny Widman.
Tack så jättemycket, Agneta Sjödin. Det var snällt.
Det är så roligt. Jag har tänkt på dig att jag skulle ha dig som gäst. Så att jag är glad att du äntligen är här eftersom jag har gästat din podd, Fannys förebilder.
Det har du ju gjort. Ja. Det var ett tag sedan nu. Men det var ett väldigt fint samtal, kommer jag ihåg.
Ja, det var det. Det var genuint och ja, det var superfint. Mm. Jag tänkte börja med att fråga, för att de som inte känner till din podd och dig och sådär. Mm. Vad var det som gjorde att du startade den där podden?
Det var för att jag har i många år jobbat som säljare. Mm. Många år, jag började liksom inom media på telefon. Och sen så bytte jag bransch, jag tror att det var typ 2016 eller sånt. Och började jobba inom IT-branschen. Och fick mitt första så här seniora säljjobb. Och jag hade som mål att jag ville göra karriär. Jag skulle bli så här vd eller marknadschef, det var mitt mål i livet. Mm. Så det var en väldigt, det var ett väldigt bra kliv i min karriär. Att liksom börja jobba med längre säljprocesser, ut på möten och träffa kunder. Och bli lite mer så här business liksom.
Energi och ambitiös och...
Ja, men precis. Och jag var väldigt så här, jag vet inte varför jag jagade det där egentligen, men det var liksom ett mål jag hade.
Då, att
jag,
precis.
Då skulle jag göra karriär. Mm. Och började då inom IT som sagt, och skulle sälja plattformar för kundtjänst, alltså kontaktcenter heter det, ganska så tekniskt avancerade plattformar. Och jag kunde ju absolut ingenting om tekniken, men däremot så var jag affärsmässigt ansvarig. Så jag hade med mig en kollega, manlig kollega, så han skulle hjälpa mig liksom svara på tekniska frågor. Och det där gjordes alltid väldigt tydligt i de möten vi gick in i, att så här, Micke, han är med för att svara på tekniska frågor och så vidare om ni har några. Men ändå så hände det väldigt ofta att jag liksom blev förminskad i förhållande till honom oavsett vad frågorna gällde. Så jag kände mig ofta som att jag blev tagen för mindre kompetent. Mm. Man ställde frågor till honom och inte till mig. När jag ställde frågor så svarade man till honom. Alltså ganska ofta.
Är ni också i samma ålder typ?
Ja, han var väl 10 år äldre.
10 år äldre, ja.
Så han, det var en äldre, vit, medelålders man liksom. Mm. Och jag var ju då, eller jag är fortfarande ung. Jag fyller 35 snart, men så jag är inte gammal. Mm. Men så ung, snärtig tjej som ser bra ut. Alltså jag blev behandlad som någon så här kuttersmycke som var där. Mm. För att skapa bra stämning i princip. Och också utsatt för mycket så här, att andra, alltså manliga kunder blev intresserade av mig på andra sätt. Du vet, när man känner lite så här, här finns en dold agenda, men det är svårt att ta på. Och då pratade jag med min chef om det och sa, så jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det här liksom, för jag tycker att det är svårt. Det är svårt att säga ifrån om du känner subtila signaler, för det är ganska lätt för motparten att bortförklara det. Till skillnad från om du tar dig på rumpan, så kan du ju, om du vågar säga nej liksom. Mm. Men då var rådet från min chef var så här att, men Fanny, du kan inte vara dig själv, för då kommer alla män att vilja ligga med dig, sa han till mig.
Ja, för att du var liksom utåtriktad,
ja,
och liksom
ganska,
glad. Och,
precis, ja. Extrovert, skämtsam och så vidare. Jag har utseendet för mig, men jag får säga det själv. Alltså, så att det blir nog lätt att liksom, jag vet inte, att man blir utsatt då. Det är ju lättare,
Jesus,
på något sätt.
Vad tänkte du när han sa så?
Nej, men grejen var att jag typ köpte det då. För att jag var inte medveten om strukturen, förstår du? Jag menar, jag såg det som att det var mig det var fel på.
Ja, det blir ju så då.
Så jag tänkte så här, men då måste jag ju tona ner mig själv. Han sa så här, du måste bli lite mer business. Så jag försökte ju verkligen anpassa mig och liksom, ja, men bli mer business då. Man sa ju aldrig riktigt vad det var, utan jag försökte väl typ passa in i den här manliga normen liksom, och klädde på mig en kostym när jag gick till jobbet varje dag. Det var ju bara det att det tog ju jättemycket energi av mig. Det var inte särskilt kul heller att gå till jobbet. Och sen så har jag alltid varit väldigt bra på att bygga relationer med andra människor. Och den där förmågan försvann ju, eftersom jag inte var autentisk, så blev det ju liksom, det blev inte helt bra. Så jag sålde ju också sämre på jobbet. Ju mer jag anpassade mig, desto sämre resultat fick jag. Mm. Så efter ett tag så blev jag så här otroligt frustrerad liksom. Och så tänkte jag så här, men vad gör alla de här framgångsrika kvinnorna, som typ Helene Barnenkova då, med vd på Microsoft, eller Annie Lööf, alltså vad gör alla de här kvinnorna som faktiskt tar sig fram? För jag ville typ lära mig, och trodde ju fortfarande då att det var upp till mig att lära mig att navigera i det här systemet. Så då bestämde jag mig för att fråga dem, och så kunde jag väl spela in det och släppa det som en podd. Så det var så det började.
Wow.
Ja, och det har varit en jätteresa. Ah. Från att liksom...
Hur länge har du haft den?
5 år drygt.
Ah.
Så jag har ju gjort 260 intervjuer, är det väl nu jag har släppt, tror jag. Någonstans 250, ja, strunt samma. Men det är väldigt mycket intervjuer.
Mm.
Och fokuset har ju gått från att... Det är ganska fort för mig att inse att så här, oj, men det kanske inte är mig det är fel på. Det kanske inte är så att jag ska lära mig att navigera, utan det kanske är så att det liksom är... strukturen som är fel från början, som gör att kvinnor hamnar i den här typen av situationer.
Mm.
För när jag pratade med mina gäster om det där, så var det många som sa, i början så hade jag med en fråga så här, har du någon gång blivit satt i det jag brukar kalla för lilla gummanfacket?
Mm.
Det här när man känner sig som lilla gumman liksom. Jag tror många kvinnor kan känna igen sig i det.
Mm.
Och de flesta gästerna svarade att det hänt så många gånger att jag kommer liksom inte ihåg en specifik situation. Och det var när det kom upp så här flera gånger som jag bara, men herregud, då är det ju en del liksom av systemet och av vardagen att kvinnor ska bli förminskade. Eller blir förminskade. Och att det är liksom det som måste förändras på något sätt.
Ja, verkligen.
Så att det har varit en jätteresa för mig. Där jag har lärt mig sjukt mycket om min omvärld och om jämställdhet och sådana saker.
Ja. Och jag hoppas att du tänker fortsätta med din podd.
Ja, ja.
Det känns ju så viktigt. Alltså jag har inte råkat ut på samma sätt som du, tror jag. Men jag har ju också varit i en annan värld. Mm. Det är liksom, du vet, först var jag ljustekniker. Man jobbade på teatrar. Alla var kompisar liksom. Och det var avspänt på något vis. Och sen hamnade jag i tv. Och då blev jag någon sorts tv-stjärna. Mm. Och då fick man ju någon sorts respekt från alla då man jobbade med. Mm. För att man hade den positionen plötsligt.
Mm. Ja. Det där hänger ju sjukt mycket ihop med status och makt också.
Ja, ja.
Det är bara det att kvinnor har ju mycket mindre makt generellt i samhället. Vilket ju gör att vi är underlägsna liksom från början.
Mm. Ja. Men sen när jag märker att jag tar en annan position när jag liksom skapar egna produktioner och idéer och sticker ut och filmar och sådär och försöker nå in.
Mm.
Då kan jag märka att det här var svårt att nå in med överhuvudtaget. Mm. Och då, men då handlar det om något helt annat som vi också har i Sverige. Då är det att man ska umgås med rätt folk och ha rätt kontakter. Och då har ju jag ändå rätt bra kontakter.
Mm.
Och sen kan det vara ämnet jag håller på med också som sticker ut lite för mycket. Men det, jag märker att Sverige är... Vi kanske tycker att Sverige, vad Sverige är jämställt och vi är så här, svenska folkhemmet och här funkar allt och vi håller oss till reglerna, allt är så jäkla bra. Och mer inser att, nej men vad fan, det är ju inte alls så här alltså.
Nej, alltså vi har ju alltid pratat om att vi är ett av världens mest jämställda länder, men vi börjar ju halka efter.
Nå, så kopiöst.
Ja, alltså vi backar ju jämställdhet, vilket ju är super... hemskt och jättedåligt, men det är ju för att vi har blivit softpotatisar som på något sätt har liksom lutat oss tillbaks på gammal renommé liksom. Mm. Att vi är så pass bra på det här så det är typ en icke-fråga, men vi är ju också otroligt normstyrda och det där lever ju allt vi gör, alltså det insåg jag också att så här, det handlar inte bara om karriär och att lyckas utan det handlar ju om allt det här som vi säger, som vi gör som hela tiden liksom förstärker bilden av kvinnan som en lägre stående varelse eller vad man ska säga. Alltså, och det ligger ju i allt vi gör och det är väl det som vi måste liksom börja bryta och normer är ju svårt att bryta.
Ja, ja, definitivt och vi måste då, nu har jag mest kvinnliga lyssnare men jag har också en hel del män och det är schyssta män känner jag. Jag tänker det, de män som lyssnar på min podd, det är schyssta män.
Ja, de är ju in i själen på något sätt.
De är så in i själen på något vis. Ja. Men jag tänker så att vi måste ju prata till de här kvinnorna och männen också och liksom ge dem lite råd och då tänker jag att det är du bra på eftersom du har skrivit och sen vill jag också säga att läs Fannys böcker, den där om vad heter det, Det är nog nu.
Det är nog nu.
Ja, för jag tycker den är så bra och även den här senaste Skitsamma filosofin som vi snart ska prata om.
Ja.
Men vad skulle du vilja säga till de som lyssnar?
Nej, men jag tror väldigt mycket på att man behöver liksom rikta strålkastarljuset mot sig själv. I de här frågorna så är ju kunskap makt. Alltså utan kunskap så är det omöjligt att förändra.
Mm.
För att alla människor, oavsett liksom kön, är ju en del av att upprätthålla strukturen. Jag är också sexistisk ibland. Mm. Jag drar också fel skämt. Jag beter mig också på ett sätt som är ojämställt. För att jag, precis som alla andra, är en del av den strukturen. Så man måste försöka lära sig om den och sen fundera på hur man själv är en del av att upprätthålla det.
Mm.
Så man kan ju, alltså sociala medier är en jättebra kanal, läsa böcker, alltså bara försöka att vara nyfiken på sin omvärld. Jag tror att vi måste börja bli bättre på att vidga våra perspektiv liksom, och att lyssna till andra. För det är ju så jag har lärt mig. Alltså jag hade ju aldrig förstått så mycket om jämställdhet om inte jag hade lyssnat på sjukt mycket människor liksom, och tagit in perspektiv. Och då kan det ju göra lite ont. Alltså när du kommer till insikt om olika saker som du gör fel, liksom, inom situationstecken fel, så gör ju det ont. Men det är ju när det gör ont som vi kan förändra saker. Som vi kan börja bete oss på andra sätt och liksom agera annorlunda. Så att var nyfiken, kunskap är makt och så vidga dina perspektiv. Det måste kännas lite. Och det är ju inte kul att inse att man är del av en struktur eller att diskriminera andra, men det är vi ju alla på olika sätt, mer eller mindre.
Ja, som Sverige har halkat efter nu, vad ger man för råd till kvinnor som ska liksom ja, gå in på de här mötena och hur de ska kommunicera med chefer och kollegor och, som kanske inte har den här självklara i sig att nu ska jag ta plats och stå upp för mig själv.
Nej. Och jag tycker också så här, kvinnor måste ju tyvärr fortfarande kunna hantera situationer som uppstår. Och det är ju inte alltid lätt. Däremot så ska vi inte heller bara lägga ansvaret på kvinnor. Utan jag är ju väldigt mycket för att så här, också kommunicera med män.
Mm.
Därför att om vi tänker så här, rösträtten i Sverige till exempel. Alltså suffragetterna och vi kämpade, kvinnor kämpade ju för det hur länge som helst. Men det som gjorde att det blev, att vi fick rösträtt, det var ju att männen i riksdagen som satt på makten röstade igenom det. Så att jag försöker ju verkligen nå fram till män och liksom få dem att vilja vara en del av en viktig förändring. Så det är så mitt ett. Alltså ansvaret ligger ju faktiskt egentligen inte på kvinnorna.
Nej.
Men om man vill liksom hantera den här typen av situationer så är det ju, det är ju svårt, för det kräver ju mod liksom, att våga stå upp för sig själv, också att lära sig och se vad det är som händer i de rummen vi befinner oss i. Men jag brukar säga att vi måste ett börja träna på att se det när det händer. Var väldigt uppmärksamma. Vågar man inte agera i stunden så brukar jag alltid säga, och det är ett råd som folk brukar uppskatta och höra, att det är aldrig för sent att hantera en situation. För ofta så kan vi gå in i möten och så här, lämna dem med en så här dålig magkänsla, bara det var något som inte liksom gick rätt till. Då är det aldrig för sent, när man liksom funderar på vad var det som hände, att gå tillbaka till den personen som betedde sig på ett dåligt sätt och berätta det. Så här, när du gjorde så här i det här mötet, då kändes det så här för mig, det här är min upplevelse av situationen. För ingen kan ta ifrån dig din upplevelse eller din känsla. Och det här är viktigt, alltså dels för att vi tränar upp vårt mod och dels också för att vi måste göra människor medvetna om hur deras beteenden påverkar oss. För att när jag föreläser eller när jag pratar om de här sakerna så brukar jag alltid säga så här, att jag ställer mig själv frågan, vaknar människor på morgonen och vill vara praktarslen? Och så är det ju inte, utan vi beter oss ju på sätt som vi har gjort i alla tider för att det är det som har gynnat oss i alla tider. Människan är ett flockdjur, vi vill passa in, vi vill få tillgång till makt, så vi gör det som skapar det för oss liksom. Men däremot så, om vi gör människor medvetna om deras beteenden, så kan man ju också ge dem chansen att göra om och göra rätt. Och det är superviktigt, för då kan vi också lägga ansvaret där det faktiskt hör hemma.
Och det kan ju också vara bra att inte ta det direkt, för då kan det också kännas lite infekterat. Eller ja, bli fel.
Precis.
Ibland kan det vara bra att sova på saker och kanske ta upp det när man känner ett helt annat lugn. Liksom.
Ja, men precis. Jag tänker att man inte ska så här pressa kvinnor att säga, våga stå upp för dig själv, ta skinn på näsan. Alltså så här, utan reflektera, ta det i tiden, fundera på vad är rätt sätt att hantera det här på. Hittar man en strategi för att hantera i stunden, superbra. Men det är inte alltid lätt alltså.
Nej, det är ju inte det. Och sen är vi så otroligt olika i våra personligheter också. Man kanske är högkänslig. Man kanske är totalt inte bryr sig om vad folk säger och tycker. Man är liksom allt bara inne av en som en gås. Då är man det motsatta på något vis. Man kanske är introvert, ambivert eller extrovert. Det finns ju så otroligt många olika liksom personligheter. Och då är det ju kanske svårt att ge råd. För vissa kan det ju vara jättesvårt att bara, ja men stå upp för dig själv nu och sådär. För att man kanske inte är det sättet som passar en bäst liksom.
Nej, absolut inte. Och det är svårt. Och sen vet man ju aldrig hur feedback tas emot. Alltså, om jag feedbackar någon direkt så det första, alltså den första reaktionen på feedback eller kritik eller om man ska kalla det, det är ju att man går i försvar. Och det händer ju ofta när man försöker att bemöta sådana här
skattningar. Ja, exakt.
Så att det är inte lätt. Men jag tycker att vi behöver lägga ansvaret där det hör hemma, på den som beter sig illa, oavsett vilket kön den personen har. För det är där liksom förändringen kommer ske till slut.
Arbetsplatser borde ha personer som hjälper till i sådana här situationer om det, och det kanske man har, det kanske är HR-personens uppgift att ha de här samtalen om det är två som inte fungerar, jag vet inte, vet
jo,
du sånt?
Ja, absolut, ja. Jo, men sånt finns det ju, och jag jobbar ju delvis med, det är också en del av min business att jag jobbar med att hjälpa företag med den här typen av frågor liksom, på olika sätt, med workshops, med stöd, med samtal, alltså, så det går ju att bygga liksom upp en kultur.
Och det känns ju positivt. Är det något som, det är väl inget som har funnits typ alltid, utan det har ju kommit kanske på senaste,
ja, men
hur länge har det funnits?
Oj, det vet inte jag, men ganska länge. Alltså jag har ju min kompis, en vän till mig, Camilla Wagner, har jobbat med det här i många år liksom.
Ser hon någon förändring?
Och jag skulle inte säga att hon är jättepositiv, tyvärr. Alltså,
nej,
det går ju väldigt långsamt. Alltså, problemet är ju att alla företag har ju till exempel en jämställdhetsstrategi. Alla företag pratar om att det är viktigt. Vi ska bli jämställda, vi har de här målen. Oftast är det mätt i siffror, vilket ju så här, vi ska vara så här många procent kvinnor i vår organisation. Vilket är egentligen i slutändan är inte oväsentligt, men den viktiga fördelningen är ju till exempel hur jämn fördelning vi har av makt i vår organisation. För du förstår, vi kan påverka och så vidare. Men att liksom, det är lätt att stå och säga att någonting är viktigt och liksom ha en jämställdhetsstrategi, men sen är ju skillnaden på hur man agerar utifrån det.
Mm.
Och min upplevelse är att väldigt många organisationer är lite rädda för att det ska skava, alltså för att det ska göra lite ont. Men det, och då går jag tillbaka till det jag sa innan, att riktig förändring gör ont. Så att jag tror många organisationer måste bli modigare och liksom våga, ja, men sticka ut haken lite och utmana. Mm. Det märker jag när de tar in mig. Jag kan ju vara lite provocerande sådär. Mm. Jag har ju en fin balans mellan att provocera och vara lösningsorienterad. Jag har ju hittat någon form av retorik som faktiskt funkar väldigt bra.
Mm.
Vilket gör att ofta när jag är ute och föreläser så kommer det mycket känslor efteråt. Och framförallt från de som är motståndare till en förändring. Men det är ju då du ser det. Alltså det är först då du ser att det här är motståndare till den här förändringen. De som sitter och skruvar på sig, de som tycker det är jobbigt. De som tycker att det är en manshatar föreläsning, vilket det absolut inte är.
Ah.
Alltså förstår, men då ser man ju, och då kan man ju också arbeta med det motståndet.
Mm.
För att du kan ju i en organisation ha massor med människor som tycker att det är superbra med istället och alla vill jobba för det. Och de får ju med dig på tåget direkt. De du måste jobba med, det är de här som kanske inte riktigt är med än. Och
som de, är de lite rädda att det ska liksom drabba dem då på något vis?
Ja, det och sen så har man väl inte kunskap och inte förståelse, och det är ju lättare att bara slå ifrån sig saker. Alltså, och att känna sig kränkt. Och det är ju något vi måste träna på, att liksom släppa våran kränkthet. Det är ju helt normalt att bli kränkt. Liksom.
Mm. Mm.
Jag menar, jag kan bli det. Jag jobbar ju mycket med feministiska frågor i sociala medier. Men jag är vit och jag är feminist. Och i sociala medier så finns det mycket diskussioner om vit feminism då.
Mm.
Och då kan jag i de diskussionerna ibland känna mig lite så påhoppad och lite kränkt. Absolut, därför att det är kritik mot mig. Men då måste jag ju träna på, alltså fundera på så här, är det skönt att sitta här och vara kränkt? Är det produktivt? Nej, det är det ju inte. Men om jag släpper den då, då kan jag ju liksom börja fundera på hur kan jag då som vit feminist bidra till utrikesfödda kvinnors feminism? Eller liksom, det ska ju vara en och samma feminism, men du förstår vad jag menar.
Ja.
Mm. Att man kan liksom, när jag släpper känslan av att vara kränkt, så kan jag också var en del av en förändring. Och det är ju den man måste jobba med.
Ja, tänk om alla var så kloka. Så att de släppte känslan av att vara kränkt.
Ja,
då vore det lättare på något vis.
Nej, men och det är ju en övningsfråga. Mm. Det tog ju lång tid för mig att liksom, släppa den. Jag menar, du är också på sociala medier. Men jag vet inte hur mycket kränkt du blir och påhoppad du blir. Men ofta när man som mig då jobbar med jämställdhetsfrågor i sociala medier, så får man ju rätt mycket kritik.
Liksom. Aha, nej, jag har ju sånt lullullkonto.
Ja, du har ju lullull och kärlekskonto.
Jag ser ju inte ut, det är liksom hjärtat. Och så är det om jobb och så är det fåglar och natur typ.
Ja, men det är ju lite lullullmys. Men ja. Jag kanske provocerar lite mer. Och det gör ju att jag får jättemycket, inte hat, för det är aldrig riktat mot mig som person, utan det är mot frågan jag driver. Mm. Eller liksom åsikterna jag
men
försöker.
Men det där är ju
etablera.
Din person. Ja. Jag skulle liksom inte vara bekväm med att vara så.
Nej.
För det här är min person. Mitt konto återspeglar ju min person, vem jag är på något vis.
Ja.
Och jag tror att det är det där som är så viktigt.
Mm.
Vi kan inte alla då göra det som du gör eller jag gör. Utan vi måste våga vara liksom, det här är jag, det här är min person. Och jag vill äga den som jag är.
Mm. Men jag har ju ständigt tänkt på mina gränser också. Alltså,
ja.
Jag började ju väldigt lugnt och fint och affärsmässigt. Och, så. Mm. Och sen har jag bara hittat sätt att nå fram med mitt budskap. Och testat mig fram och spränga mina trygghetszoner liksom. Till exempel att jag börjat använda mycket humor, alltså i mina kanaler, det har ju varit supereffektivt.
Mm, det är bra, det är ju lite avväpnande också.
Det är avväpnande,
lite mjukare.
Det har gjort att jag når flera män till exempel som blir så här, oj, för att jag inte är arg utan för att jag skämtar om så självklara saker som vad vi säger till exempel. Jag brukar vända på retoriken.
Mm.
Så här, saker vi aldrig hade sagt om en man.
Mm.
Typ så här, aha, ska du, hur känns det att kombinera att göra karriär med att vara pappa? Så här, eller så här, ja. Hjälper din fru till hemma? Alltså att man, jo, men när man vänder på det, du ska, det är ju det som är så roligt, för sånt säger vi ju som en självklar sak.
Ja.
Men det är också sånt som upprätthåller strukturen som så här missgynnar kvinnor jämt. Mm. Och när man gör det lite kul så, då fastnar ju nästan skrattet lite i halsen. Mm. Och så, då når man ju fram, för då blir folk så här, oj shit vad sjukt, och så blir det roligt och inte argt.
Jag möter ju till och med män idag, för jag pratade med någon en kompis där och sa bara, jag vet inte vad det är, men, för det har ju alltid varit så här, men varför känner jag nu den här känslan som att det är ju män överallt.
Ja.
De är ju överallt, och jag känner ju supermånga bra män liksom. Men plötsligt var det som att jag bara upplevde det mycket starkare. Alla såna här viktiga möten världen över och såna här som ska sitta och kunna och veta allt, och ibland kanske man inte ens vet, men bara en man säger det så blir det liksom sant på något vis.
Mm.
Och då tänkte jag, varför reagerar jag så starkt på det här nu?
För att du har ökat din medvetenhet antagligen.
Ah,
det är det jag tänker, att det är så här, min föreläsning heter ju Från medvetenhet till action. Därför att när man blir medveten, då kan man agera, då ser man saker. Det är ju en utvecklingsprocess, tänker jag.
Mm.
Så ju mer medveten du blir, desto mer kommer du ju se olika typer av situationer som uppstår i samhället, på jobbet. Alltså så här, och kunna hantera det på något sätt.
Ja, för plötsligt kändes det väldigt omodernt, den tid vi lever i. För det känns som att vi ska gå mot en annan typ av tid. Det pratar jag om andra gäster i den här podden.
Ja.
Och då kändes det plötsligt väldigt, för det är väldigt många utav de här männen, jag pratar absolut inte om alla män, för jag har ju supermånga fina män som vi har här på vår planet också.
Mm.
Men de här männen man ser väldigt mycket i media, på nyheter och sådär, som vi läser om i tidningarna, de fokuserar ju också väldigt mycket på det här eländet.
Mm.
Där tyckte jag den typen av man känns så otroligt stenålder på något vis. Ja. Det känns så jag vet inte.
Nej, men det är
en gammal syn. När man ser dem så känns det som att jag ser något gammalt.
Det är skönt att du känner så, för det, alltså på ett sätt, alltså så här, därför det är ju den bilden som har formats liksom så mycket i vårt samhälle, alltså bilden av ledarskap, så här, vad är det att vara framgångsrik, vad är det att vara business, det här executive presence som vi använder i rekryteringssammanhang till exempel, ofta så här, men har hon tillräckligt mycket executive presence, vad är det?
Jag vet ju, jag lever ju inte i den
världen. Nej, men det är ju att vara man, alltså rent krasst, att liksom vara, ja, så att det är ju skönt att du känner att det är omodernt, för det är ju den bilden som liksom formar det mesta i näringslivet i alla fall.
Ja, men det är så jag upplever det. Och upplever du det så? Eller är det...
Ja, absolut. Ja. Nej, men, jag tycker,
men du har upplevt det länge.
Jag har upplevt det länge. Och, men jag ser ju också mycket positiva förändringar där vi lyfter kvinnor och liksom såna här saker. Men rent statistiskt så backar vi ju, som sagt. Alltså,
ja, det är det jag tycker. Vad är det som, när du säger det att vi backar, vad grundar du det på?
Ja, men Albright släppte ju nyligen en rapport om vad som händer. Jag kan inte siffrorna exakt,
nej,
men det släpps ju hela tiden rapporter som visar på att vi får färre kvinnor i börsbolagens ledningar. Nu avgick ju hon Hermansson på H&M. Det var ännu en kvinnlig vd som liksom lämnade börsbolagens ledning. Så att
det blev för tufft liksom... också tyckte hon, va?
Var väl så. Inte helt insatt i det, man ska
veta. Nej, men det känns ju också som att det finns ett klimat man ska se över.
Ja, absolut.
Vad är det för arbetsklimat vi skapar där ute?
Ja, en kultur och ett arbetsklimat som så här... Ju är byggt väldigt mycket på ett individualiserat samhälle.
Mm.
Och det blir ju orättvist i ett samhälle där kvinnan som individ inte har samma förutsättningar. Då blir det ju skevt på något sätt.
Mm.
Eller på något sätt, det är ju väldigt tydligt att
ja,
det är så.
Ja, det är väldigt tydligt. Men så tänker jag så här också, att så här har ju då naturligtvis varit historiskt, och det är... Man tänker på fruktansvärda saker som har hänt med kvinnor historiskt också. Där det var ju flest kvinnor i alla fall som blev brända i häxbränningarna. Även om det säkert fanns någon man också.
Du vet att kvinnor som samarbetade blev brända på bål för att de var häxor.
Ja, men du vet.
Så konstigt att kvinnor rivaliserar mellan varandra.
Nej, men du ser ju.
Ja.
Det är helt sjukt.
Ja.
Och sen kommer vi lite längre fram i historien, så har vi liksom kvinnor som blir... Vissa kvinnor blir inlåsta på... mentalsjukhus för att männen typ har tröttnat på dem och så skaffa sig någon älskarinna som de helvete. Sådana saker har jag också hört om.
Ja.
Så jag blir så här helt, men det är ju galet. Ja, liksom. Att du inte har kommit längre. Att det tar sån tid.
Ja, men och sen den yttersta effekten av ojämställdhet är ju mäns våld mot kvinnor. Mm. Som är en fråga som är liksom ett av våra största samhällsproblem. Alltså var tredje vecka mördas en kvinna av en man. Som hon har eller har haft en relation med. Det är ju helt sinnessjukt och det ökar. Det blir liksom inte bättre. Så att det är ju också ett tydligt exempel på att vi liksom går åt fel håll.
Mm, mm.
Och det är inte bara i Sverige utan det är liksom i EU generellt som det blir värre och värre.
Jag känner att det är så viktigt att lyfta de här frågorna. Dels att prata med någon om historien, liksom, kvinnans historia. Mm. Liksom. Och det här med våld mot kvinnor. För att det, och det här som vi pratar om nu.
Mm. Och det som händer är ju att så här, mäns våld mot män är ju det som uppmärksammas jättemycket i tidningar, alltså gängkriminalitet och så. Det är ett jättestort och viktigt problem.
Mm.
Men däremot så minskar ju det våldet medan mäns våld mot kvinnor ökar. Så att, ja, det är också en effekt av liksom det ojämställda samhället som vi faktiskt lever i.
Vad spekulerar du med att sånt här beror på att det faktiskt ökar?
Och det finns jättemycket orsaker till det. Jag, inte, jag är ingen expert. Okay. Mm. Så jag ska inte, det får du ta in en expert för.
Ja, jo, men jag får göra det.
Jag kan det på övergripande nivå. Men det är ett stort samhällsproblem. Som ju innefattar mycket mer än att bara slå. Alltså, mäns våld mot kvinnor är ju...
Ja, det är mentalt och fysiskt.
Mentalt och fysiskt, ekonomiskt. Ja. Alltså, det är ju, finns ju många olika versioner av våld.
Mm.
Men jag tror att det begås i Sverige en våldtäkt i timmen, dygnet runt, året runt idag.
På riktigt?
Och det är det som anmäls. Sen så är det ju typ inga som leder till fällande domar i princip.
Jag är alltså helt slut nu.
Ah,
men det känns
vilken,
sådär...
Vilken upplyftande fråga jag jobbar med.
Ja, nej, men alltså jag är så glad, Fanny, att du har den här podden som du har, Fannys förebilder. Och jag är så glad att du sitter här som gäst. Och jag har tänkt mycket på det också. Att jag har ju rätt många kvinnor som gäster i den här podden, vilket jag tycker är väldigt trevligt att lyfta fram kvinnor. Och de allra flesta är också rätt okända.
Ja.
Men så har jag en hel del män som jag tycker är medvetna män. De här männen som kanske står, man bär varandra i en relation eller man liksom, du vet, man finns som en medmänniska på jorden typ.
Mm. Tillsammans.
Nej, men jag tänkte på det. Att vi måste ju försöka på något vis fortsätta att göra skillnad. Göra allt vi kan liksom, på något vis här.
Ja, men och det är ju alltså, in i själen. Jag tänker så att det tar mig in på psykisk ohälsa. Och så här, att jämställdhet är ju... är något som kommer bidra till att människor, alltså alla, mår bättre.
Mm.
Det gynnar ju den psykiska hälsan, liksom, att bli ett jämställt samhälle och att människor ska må bra.
Mm.
Så att det är ju, bara det är ju en fördel som liksom vi borde prata mycket mer om.
Ja, jag har haft gäster som har pratat om antidepressiv medicin som liksom bara ökar.
Mm.
Och som många äter i liksom alldeles för många år. Och det är merparten kvinnor.
Mm.
Som äter det. Och det går ju lite hand i hand med det som vi har pratat om nu. Liksom.
Ja, och att psykisk ohälsa ökar bland unga tjejer.
Mm.
Alltså man ser ju det bara ökar. Och det hänger ju ihop jättemycket med, för jag satt nu och läste en rapport från Jämställdhetsmyndigheten om just det. Att det till stor del hänger ihop med samhällets krav och könsnormer. Att det är det som gör att liksom, tjejer mår sämre. Och individualiseringen av samhället, liksom att var och en är ansvarig för sitt eget mående på något sätt i en värld som är riggat för att tjejer ska misslyckas från början. Det är ju inte heller helt schysst.
Nej, man blir bara förbannad.
Ja.
Och då tänker man så här, politiker måste ju se det här. Vill de inte ta hand och göra liksom, ta ett grepp om Sverige? För det jag uppfattar politiker, jag är bara så trött på alla politiker känner jag. Men det handlar mest om att man liksom ska smutskasta varandra.
Ja.
Att det är så mycket fokus på det. Mm. Hela tiden. Att ja, vi minsann, nej, men de kan inte och vi gjorde så här.
Mm.
Och jag skiter i det.
Ja.
Ni har ju liksom ett land att styra upp. Mm. Och precis som du säger, vi backar. Liksom. Vi har fastnat, liksom. Det känns inte som det har hänt någonting sedan Palmetraumat på något vis.
Nej,
men det är helt sjukt.
Det är helt sjukt och det där var ju jag så frustrerad över att det var så liksom, allt inför valet såg ut så.
Mm.
Och jag tror förra valet, alltså inte det här valet som var nu utan valet innan, då var jämställdhet liksom tredje viktigaste frågan för väljarna. Men i år så var det liksom ingen media som tog upp det. Så jag gjorde ju en valspecial med alla partiledare. Alltså jag hade med alla.
Ja, bra. Det kan man gå in och lyssna på efteråt.
Jag
då.
Gör det du med din frustration. För där pratar vi också om det här med liksom jämställd sjukvård och hälsa. Den är ju inte jämställd. Alltså kvinnor får ju generellt sämre vård. Ja. Forskning på kvinnors hälsa är under... Alltså underprioriterad, får mycket mindre pengar och så vidare. Men det var väldigt intressant att sitta ner med partiledarna och liksom bottna i deras värderingar. Mm. För då blir det ju väldigt tydligt vad de står för. För det är ju på något sätt, i grund och botten så är det våra värderingar som kommer påverka vad vi gör sen. Mm. Så du kan ju stå i en debatt och säga så här, högre straff eller vad det nu är man står för. Men det som kommer styra vad man faktiskt agerar på är ju vad man tycker är viktigt. Och jämställdhetsfrågan är ju grundläggande för så mycket, alltså i vårt samhälle idag.
Vad har du för hopp om Sverige i framtiden då? Efter att ha pratat med de där politikerna och sådär.
Oj. Alltså, jag försöker ju att undvika att uttala mig om politik.
Ja.
I och med att jag ska försöka vara ganska oberoende och sådär.
Du borde vara jämställdhetsminister tycker jag.
Ja, det var faktiskt ganska många som sa det och gav det som förslag. Ja. Men problemet är ju då att jag måste välja ett parti. Mm. Och det vill inte jag göra. Utan jag vill ju vara oberoende för jag känner att då kan jag... påverka också.
Du får göra som han Kennedy där i USA. Mm. Han går ju till val som oberoende. Ja. Hur det nu ska funka vet jag inte.
Jag får starta ett oberoende jämställdhetsråd.
Ja, men precis.
Nej, men alltså jag tror ju på att liksom jag kan påverka genom att vara helt ofärgad. Och vara partipolitiskt oberoende liksom, och sprida kunskap. För som sagt, kunskap är makt. Mm. Och kan vi liksom sprida kunskap om jämställdhetspolitik på det sättet så tror jag att det ger mig en helt annan påverkansgrad. Och jag kommer ju in i alla rum på något sätt när jag inte är beroende av ett parti. Jag är försiktig att uttala mig om det.
Men jag är så glad att du finns och med det du gör. Så att, det är ju det också, det brukar jag säga i den här podden, att vi behöver vara många nu som bildar de här ringarna på vattnet.
Mm.
Och det finns så många forum där man kan göra det. Vi har poddar och vi har liksom sociala medier. Så där vill man ju någonstans att fler och fler liksom ska göra det här. Liksom bli den där som skapar ringar på vattnet. Och så tillsammans så kan vi göra stor skillnad. Och förändringar börjar ju underifrån.
Mm.
Det är ju så liksom.
Ja, både och.
Jag tänker på så här, nu är ju inte Sverige så, men jag tänker om man tittar i Europa, i Frankrike och alla såna här, du vet, och bönder som har demonstrerat i hela Europa nu och gula västarna i Frankrike. De sätter liksom, vi gör ju inte riktigt så i Sverige. Men det kan ju, göra sådana saker kan ju leda till förändringar så att
absolut.
Säga.
Absolut.
Men du menar både och.
Vad tänker både, du då? Du kan ju få makten att driva på en förändring genom att du startar såna här upprop och sådana saker, absolut. Ja. Men riktig förändring börjar ju, det pratar vi ju om i organisationer och så generellt, att det börjar uppifrån, alltså du måste sopa trappan uppifrån.
Ja, just det.
Så du kan ju inte ha, nu tar jag tillbaka det till näringslivet och ledning, men jag tänker att det kan du applicera på allt egentligen. För att vi gör ju som liksom våra ledare gör. Mm. Vi gör ju inte som våra föräldrar säger. Vi gör som våra föräldrar gör i slutändan.
Ja, det har du rätt i. Så jobbar ju faktiskt välgörenhetsorganisationer också. När de ska liksom på något vis göra förändringar i samhällen i tredje världen så går de ju till de som är liksom ledare där och försöker liksom utbilda och göra dem mer medvetna.
Ja, så har du till exempel en vd som står och säger att det är viktigt med jämställdhet och sen beter sig som ett svin. Mm. Då kommer alla andra också göra det, för att det är alltid ledningen i en organisation som sätter, eller ledarna som sätter kulturen, som säger vad det är okej att göra och inte. Så att då börjar förändringen uppifrån.
Ja, så det är liksom gemensam kraft, både uppifrån och nerifrån.
Man måste ju mötas någonstans på vägen.
Ja, vi måste ju det, faktiskt. Ja. Så viktigt. Ja, tusen tack för det.
Jag kan ju prata om det här.
Ja, jag hör ju det och jag ville så gärna prata om det här för att jag...
Det här är min passion.
Ja, och är det något som man ska följa? Jag hade lunch här med en kompis precis innan Och då så sa hon, gud vad du har din, jag har ju mitt nördintresse och mina passioner, du vet, ja. Liksom, det är ju det är sån här podden, men det är mitt UFO-intresse och lite sånt här, du vet, ja. Som jag nördar in mig i.
UFO-intresse.
Jag blir ju så här glad av det, jag tycker att det är spännande. Mm. Och då sa hon det, gud jag måste hitta något sånt där som jag liksom också bara kan nörda in mig i, som jag tycker är kul. Och för då sa jag det, det är ju det där när man känner glädje för något, när man bara känner att åh vad det här ger mig energi och engagerar mig och göra det här. Då är det ju någonting som är rätt. Och det är ju det du känner här, eller hur?
Ja, det är också det som får en att må bra, ja, i slutändan, tror jag.
Exakt.
Ja. Jag bara, aha, det var ett inflik.
Ja, nej, men det är så bra att du, för du, då är du på helt rätt väg. Mm. Det är ju det här din själ är här på jorden för att göra, helt enkelt.
Ja, jag har hittat min grej.
Du har hittat din grej.
Ja, verkligen.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nu ska vi hoppa vidare till skitsamma filosofin, för det känns ju också så viktigt med din senaste bok. Berätta lite om den. Den är bra.
Skitsamma filosofin.
Ja.
Ja, det är en bra bok faktiskt. Jag har skrivit den själv.
Wow.
Apropå skit där folk
du,
tycker.
Du, fick du inte hjälp av någon man där?
Nej, faktiskt inte. Jag skrev den själv. Nej, men den började egentligen, tanken till den, för flera år sedan. När jag var på lunch med en så här manlig affärs, liksom, kontakt som jag har. Eller om vi var på fika, strunt samma. Vi ses i alla fall och pratar ledarskap och jämställdhet för att utmana varandra lite grann. Mm. Och så sa han till mig, så här, men Fanny, hur blev du så trygg i dig själv? Och liksom, du har både bra självförtroende och bra självkänsla.
Oh, wow!
Och jag bara,
det är win-win.
Det är win-win, men jag bara så här, vänta nu, så här, vad ser den här människan i mig som jag inte ser själv? För att jag har själv alltid sett mig själv som en person som inte är särskilt bra. Eller liksom sådär. Mm. Jo, men jag har levt med typ självhat, alltså under lång stor del av mitt liv, med ätstörningar och liksom skurit mig själv i armarna. Jag försökte ta livet av mig när jag var ung, liksom. Så att jag har alltid levt med någon form av, ja, men självförakt. Mm. Och liksom, när jag, som sagt, när jag var ung så mådde jag väldigt dåligt. Men sen när jag blev äldre så ersatte jag mina andra självskadebeteenden med perfektionism. Det vill säga att jag levde hela mitt liv utifrån andras ögon. Som jag bara får den här titeln, om jag tjänar så här mycket pengar, om jag skaffar partner och barn, om jag gör allt det här, då kommer jag bli lycklig. Mm. Så jag jagade alltid någonting som jag inte visste varför jag jagade. Och varje gång jag uppnådde något så kände jag mig ändå aldrig tillräckligt bra. För jag tyckte inte om mig själv. Mm. Och sen så, när jag fick den där frågan från honom, så tänkte jag så här, men hur har jag landat där då? För jag blev så här, nej, men jag är nog ändå på en plats där jag är så här, nöjd. Mm. Jag ser mig själv i spegeln och bara, fan, du är bra liksom. Shit.
Wow, vilken resa.
Ja, det är superhäftigt. Mm. Men den skedde totalt omedvetet. Jag fattade det inte själv förrän jag fick den frågan. Det är också intressant att någon annan var tvungen att och se oss mig när jag såg det själv. Men ibland behöver vi också se oss själva utifrån andras ögon också, vill jag tillägga. Mm. Och det där kom jag på att det har jag ju landat i genom att jag har liksom lyssnat till andra. Genom podden, genom alla intervjuer jag har gjort, hur mycket jag har vidgat mina perspektiv, desto mer typ landade jag i mig själv, för att jag liksom släppte mig själv på något sätt. När min drivkraft blev något annat än att lyckas själv, så gjorde jag det automatiskt på något sätt.
Du klev in i ett högre syfte.
Jag klev in i ett högre syfte, och då fick jag mer distans till mig själv och alla mina känslor. Jag kan se på mig själv på ett annat sätt liksom. Och så först så hette ju den här boken, eller den skulle handla om så här, lyssna till andra och lära dig om dig själv. Jag började skriva den där boken lite Agneta style.
Ja, lite så här,
lite lullull. Lite lull. Ja, men jag har en bästa kompis som är också lite lullull och så här, oh, du vet, så där. Och jag är ju inte riktigt så. Jag pratar fort, jag är ju så här, oh, så här. Och så när jag började skriva på den här boken, så skickade jag in första kapitlerna till min förläggare och bara, men alltså, jag är typ klar, jag kan inte skriva mer om det här. Och hon bara, det här är inte du, Fanny. Jag bara, nej, för jag är lite mer, nu pekar jag finger och så gör jag så här, för jag är ju lite mer fuck the system, alltså fuck the world, alltså, fast med en positiv anda på något sätt. Och så var jag så här, men vad är det som har gjort då att jag är trygg i mig själv, att jag så här, inte bryr mig så mycket om vad folk tycker? Det är att jag fattar att jag är en del av ett system som gör att det spelar ingen jävla roll vad jag gör. För folk kommer ändå alltid döma mig. Folk kommer tycka en massa saker om mig, hur jag än beter mig. Därför att alla fördomar och så vidare. Och då blev boken det istället. Så här, att lära sig skita i vad folk tycker. Och att vägen dit för mig var att lyssna till andra på något sätt.
Mm.
Och det är skitsamma filosofin. Mm. Och att, som du säger, hitta sitt högre syfte, eller att kanske bry sig om det som är viktigt för en på riktigt.
Ja, jag tror där är väldigt mycket som är frigörande. Mm. Jag kan identifiera mig mycket med dig med vad otroligt lärorikt det är att ha en podd.
Mm.
För man lär sig så mycket i de här samtalen med gästen.
Ja.
Och jag kan också känna att, nu har det inte varit så allvarligt som det har varit för dig liksom, med självskadebeteende och ätstörningar och sådär. Men jag har haft det där, inte haft den här kärleken till mig själv.
Nej.
Alls. Och liksom, bara, man har väl eftersträvat en massa yttre saker för att tänka att nu är jag nog bra liksom. Nu tycker nog folk om mig.
Mm.
Men sen att landa i det här, när jag landade i och våga vara mig själv.
Mm.
Jag menar, jag kände så här, nej, men jag har ju klivit ur den här PK-eliten liksom. Mm. Jag var ju en stor del och hängde med, jag levde ju i den där världen.
Mm.
Nu har jag ju klivit ur den världen för ett antal år sedan, så att jag har ju hamnat utanför. Och då bara kände jag, ja, men det spelar ju ingen roll om jag är ett steg utanför eller 10 steg utanför. Nej. Det är ingen skillnad.
Det är skitsamma.
Jag är skitsamma, fuck it. Nej, men det kommer ändå vara en massa folk som tycker saker om mig. Så då kan jag ju lika gärna, med så in i själen, det kändes ju inte så sticka ut. Men det var sticka ut för 25 år sedan.
Mm.
Men när jag började med det här att med utomjordiskt och det, då kände jag liksom, nu sticker jag ut lite mer.
Mm.
Men det spelar inte så stor roll, för att jag får ju vara jag och jag får ju liksom vara i det som intresserar mig. Och jag kan fortfarande vara fullständigt normal.
Mm.
Jag är ju inte konstig liksom.
Nej, du är inte så konstig.
Nej. Så att, och det var det jag tyckte var skönt.
Mm.
Så att, det händer ju något då. Det blir ju lugnare, man känner att, nej, men jag behöver inte hålla på att göra mig till.
Nej.
Nej, men jag slutar färga håret. Jag behöver inte. Jag tycker det här är snyggt. Nu kör jag så här.
Ja.
Det blir en annan. Man kommer i en annan kontakt med sig själv.
Mm.
Så där känner jag igen mig jättemycket. Mm. Och jag undrar om det har att göra med det här. Man landar i något sorts högre syfte. Man får distans. Det blir något annat som är viktigare.
Ja, men det handlar ju om att man får distans till sig själv på något sätt. För då kan man se sig på sig själv också ur ett helikopterperspektiv. Det gör ju jag väldigt ofta. Så här, jag är en känslomänniska. Jag har tränat jättemycket på att så här, inte agera på mina känslor direkt. Utan att så här, zooma ut lite och bara, varför känner jag så här? Hur ska jag agera på det? Alltså, och det är ju en träningssak. Men det har ju det här gett mig. Sen kan ju inte alla starta en podd liksom och göra så. Men däremot så här, en anledning också till att jag ville skriva den här boken, det var att jag blev så frustrerad på liksom det samhället vi lever i, det här individualiserade samhället där alla är så ego. Alltså, jag började ju också ett egoperspektiv. Jag ville ju lyckas. Och det är liksom det Och det är ju inte individens fel, det är ju samhället, alltså systemets fel. Att vi liksom lever i en värld där vi liksom bara intalas hur vi hela tiden kan bli lite bättre. Och liksom må bättre, ha bättre sex, bättre relationer, lyckas bättre på jobbet, tjäna mer. Alltså allt handlar ju om det. Det gör ju att vi skapar liksom perfektionister som alltid strävar efter det där perfekta. Det gör också att vi inte lyssnar till andra. Så vi går runt i våran lilla värld med våra mål och så här, hit ska jag, hit ska jag. Och så ser vi och hör ingen annan. Så att det var så en frustration som jag bara kände. Att så kan vi inte bara bli lite bättre på att lyssna till människor i vår omgivning. Vidga våra perspektiv. Och då kanske man inte startar en podd. Man kanske bara så här, tar en fika med någon en dag så som jag aldrig hade fikat med annars. Eller bara träna på att ställa frågan varför en extra gång.
Så här, det är en viktig fråga.
Ja, för barn ställer ju den frågan flera hundra gånger
varför
en dag.
Varför då?
Varför är boder tårt? Varför är himlen blå? Varför är, alltså så här, därför att de vill lära sig om sin omvärld och sen typ slutar vi med det.
Mm.
För att vi tror att vi kan allt, att vi är så här, fullärda varelser som kan allt om världen. Och så är det ju inte. Jag tror att det här aktiva lyssnandet är så otroligt viktigt. Alltså det finns ju, det här skriver jag om i min bok, olika nivåer av lyssnande.
Mm.
Och ofta befinner vi oss i det här där vi lyssnar men inte liksom riktigt hör vad folk säger. För vi är, vad ska jag göra sen? Vad ska jag göra så här? Aktivt lyssnande handlar ju om att sitta ner som du och jag gör nu.
Mm.
Så sitter vi ju ner och bara lyssnar till varandra. Och det skapar ju en känsla hos mig, jag känner mig lyssnad på av dig. Och tvärtom. Alltså när man befinner sig i en sån här situation så är det otroligt utvecklande. Det händer något hos mig och det händer något hos dig.
Mm.
Och det tror jag att vi som människor kan bli mycket bättre på att träna på.
Ja, det är som att det händer något på cellnivå. För man tar ju in, man tar ju in så mycket mer än bara prat.
Ja, och det, jag är ju inte lullull då som du. Så jag, folk har sagt till mig att jag måste börja meditera och såna saker. Men jag, så det är ingen idé.
Alltså, nej, men det är ju inte jag heller.
Nej, okej, du gör inte det.
Men. Nej, men alltså jag är alldeles, jag försöker ibland några minuter och sådär. Men och så bara känner att, nej, du vet. Det kryper lite i mig.
Jag klarar inte heller av det.
Nej, jag hittar annan typ av meditation. Ibland så sätter jag på mig lurar och så dansar jag runt lite grann hemma. Mm. Eller ser ut och går, eller du vet.
Men typ det här är ju också en typ av meditation.
Mm.
Eller för mig är det. Mina poddinspelningar är liksom den stunden. Eller när jag gästar en podd så här, då är jag närvarande.
Mm.
Så här, jag kan inte sitta med min telefon. Jag kan bara sitta här och bara landa i stunden.
Mm.
Och jag tror att så många människor skulle ha ut så mycket av det.
Ja, för att det känns precis som du säger, den här perfektionsfällan som man hamnar i, den leder ju bara till någon sorts konstant stress, yttre och inre stress efter något. Och det blir väldigt sällan man stannar upp och känner in, hur känns det här? Och precis som du säger, ställer sig frågan, varför gör jag det här nu?
Mm.
Varför ska jag, och det kan vara både jobb och privat, varför ska jag gå på den här dejten? Hur känns det mig att sitta med den här personen? Och man hela tiden lyssnar till sig själv.
Nej, men för vi har inte tid att stanna upp i det samhället vi lever i.
Mm.
Det finns inte tid, för att vi strävar ju alltid efter någonting nytt på något sätt. Så att det är inte konstigt att människor inte gör det. Men jag tror att man måste ta sig den tiden. Vi har byggt ett system som är riggat för misslyckande och som skapar perfektionister. Och sen har perfektionism ju i sig blivit något som vi har liksom glorifierat, något som vi skämtar om. Så här, men jag är som perfektionist. Man bara, ja, fast perfektionism är också det som leder till så här, självmord, ätstörningar, att folk mår så otroligt dåligt.
Mm. Och det blir, tror jag också för väldigt många, som en chock.
Ja.
Jag tror att för många män också, fast de kanske förtränger det lite grann.
Mm.
Men de sitter där och så har de plötsligt allt.
Ja.
De har den där bilen och den där snygga frun och konst på väggarna. De umgås med rätt folk och har liksom status på jobbet och sådär och pengar på banken. Och så bara är det någonting som saknas ändå.
Mm.
Och så fattar de inte, för de kan inte sätta fingret på det.
Nej.
Och det är det. Det är där jag tror.
Och
det händer något.
Jag tror att det är folk som mår så otroligt dåligt i vårt samhälle utan att tänka på det själv.
Mm.
Jag trodde ju att jag mådde bra. Jag menar, det gick bra för mig i karriären. Jag tjänade okej med pengar. Alltså, allting gick väldigt bra. Men när jag ser tillbaks på den perioden i mitt liv så inser jag att jag mådde skit liksom, utan att tänka på det själv. Och det tror jag är så otroligt vanligt. Eller tror jag vet att det är otroligt vanligt.
Mm.
Att vi mår så mycket sämre än vad vi faktiskt tror.
Ja. Och så kanske man inte fattar exakt vad det är, och så går man till en läkare och så får man kanske antidepressiva eller något, vilket inte heller kommer att leda. Det är mer som ett plåster på såret. Det läker liksom inte själva grejen liksom. Jag hittar inget bättre ord just nu än grejen.
Alltså själva orsaken, ja, eller liksom grunden till problemet. Mm. Alltså vi bara symptomlindrar. Och så bränner folk ut sig och liksom, och det är ju allt.
Slå på sig själva också.
Ja, absolut.
Vad är det för fel på mig?
Ja, absolut. Och det är inte konstigt.
Nej.
Alltså, men man måste, de sakerna jag skriver om i min bok är ganska så här självklara, tror jag, när man läser dem. Jag tror man tänker på det varje dag. Och då kommer jag tillbaka till medvetenhet, att liksom bara förstå så här vad det är man är en del av. För när jag förstår det så vet jag också hur jag ska förhålla mig till det. Vi kan inte heller skylla allt på systemet, utan vi måste ju också, vi människor är ju alla en del av
det. Ta ett eget ansvar. För att, ja, det är bara där vi kan förändra i oss själva. Liksom.
Ja, och sen så är ju det här som du, vi var inne på det lite innan också, att vi är ju otroligt normstyrda. Och människan i grund och botten är ju ett flockdjur.
Mm.
Så vi är ju gjorda för att passa in i en flock. För gjorde vi inte det förut så dog vi ju liksom. Det är ju därför vi har norm. Alltså så här, det är det som styr det mesta av det vi gör. Mm. Det är också jobbigt att bryta normer. Därför att då sticker man ut, man möter andra motstånd.
Då blir man
och så
utanför.
Då blir man utanför, ja, flocken.
Jag har testat den där.
Ja, men, och jag med liksom. Och, då, ja. och det är ju tufft ibland. Men det är också när vi vågar göra det som vi också skapar förutsättningar för andra att göra det.
Ja.
För det finns ju människor som inte passar in i flocken bara genom att vara sig själv. Alltså förstår att det, du är utrikesfödd eller har funktionsvariationer eller vad det än kan vara. Kommer från en annan social klass, har andra ekonomiska förutsättningar. Då är det ju mycket svårare att passa in. Men om vi som liksom, du och jag, vi är ändå ganska privilegierade. Vi är vita kvinnor.
Grymt liksom, privilegierade. Ja.
Kommer från medelklass på något sätt. Jag kommer också från, ja, med, arbetar, ja, någonstans där.
Ja.
Liksom jag är privilegierad på jättemånga sätt. Om jag börjar bryta normer, ja, då kommer det ju bli lättare för de som inte har mina privilegier att också göra det. Så man har ju också ett ansvar där. Att vi måste liksom syna systemet och välja hur vi vill vara en del av det på något sätt.
Mm.
Och tänka lite mer skitsamma.
För skitsamma, det, ja. Fuck it, som jag brukar säga. Det har blivit mitt nya sån här favorituttryck. Fuck it.
Jag säger skitsamma hela tiden.
Ja, du säger skitsamma.
Du får byta ut fuck it mot skitsamma.
Ja, men jag gillar fuck it. Jag vet inte vad det är något i det som jag bara gillar. Liksom.
Jag tycker också det. Det är lite samma. Alltså,
ja, det är samma.
The art of not giving a fuck.
Ja, precis. Det är men vad ger du för råd då? För att boken, ska jag säga också, det här är ingen tjock och jobbig bok.
Nej.
Den är ju så jättehärlig. Ingen av dina böcker är så här tjocka jobbiga, men de är tydliga.
De är rätt roliga. Ja,
roliga, tydliga, raka och bra på det, ja, sättet tycker jag.
Kul.
Vad är det för råd du ger då liksom? För att om vi tittar på dig och mig, tillbaka i tiden så där en 15, 20, ja, kortare för dig, längre för mig, men bakåt i tiden, då kanske det inte var så lätt att liksom bara skitsamma.
Nej.
Hur börjar man med det? Du ger väl säkert lite råd där i boken, va?
Jo, jag försöker göra det. Men jag tycker också att det där, för jag har ju lite så här punktlister i boken, jag försöker sammanfatta mina kapitel. Men jag tycker också att det är svårt och ibland lite farligt att ge sig in i det här, att så här, tips på att tänka skitsamma, förstår du?
Ja.
Det är ju också komplext att vara människa.
Och väldigt individuellt.
Väldigt individuellt. Så jag tänker att det är typ den första insikten, att så här, nej, det finns ingen 10-punktslista för hur du liksom tänker skitsamma eller hur du, därför det tycker jag också kan bli en förenkling. Men sen är det ju så människor, jag var med på Nyhetsmorgon och då vill man ju liksom så här tänker du skitsamma. För det är så människor tar in information. Det säljer bäst. Så jag tänker att fundera på vad som är viktigt för dig på riktigt. Alltså det liksom, och då måste man grunda i sig själv och sina egna värderingar. Och det gör man, är jag övertygad om, genom att prata med andra. För det är först då, och även människor som inte håller med dig. Alltså folk som är helt motsatta vad du tycker. Då kan vi bli grundade i våra värderingar. Det är liksom grunden i vilka vi är på något sätt. Vad är rätt? Vad är fel? Och sen alltid ställa oss frågan varför vi gör saker. När jag vet vad som är viktigt, då vet jag varför jag gör saker. Då kan jag motivera det på ett mycket bättre sätt. Så om någon ifrågasätter varför jag gör ett visst val, till exempel i mina sociala kanaler, eller varför jag inte står upp för en viss fråga, då kan jag svara på varför jag inte har gjort det. Och då kan jag skita i om de tycker att det är fel. Så fundera på vad som är viktigt och ställ alltid frågan varför gör du saker. Då kommer det bli så mycket lättare. Och prata med andra.
Ja, nej, det är så superbra. Det är superbra råd. Men du är också, ska jag säga, för vi närmar oss slutet av det här samtalet. Så är
vad
du ute
tråkigt.
Men, ja, vi har några minuter kvar.
Ja.
Men du är ute och föreläser.
Det är jag.
Jag tänker om de som lyssnar nu säger man, gud vad bra, det här är viktigt, det här behöver vi på vår arbetsplats.
Precis, nu blir jag väl lite sälja här. Ja. Köp mina böcker och köp mina föreläsningar. Det är ju jämställdhet är ju grunden. Då har jag en föreläsning som heter Från medvetenhet till action. Mm. Som ju handlar om att så här, förstå vilka situationer kvinnor hamnar i på arbetsplatsen. Varför de gör det, hur vi kan hantera det. Det är liksom grunden, både som individer men också som ledare. Sen så har jag då en föreläsning som heter Big Surprise, skitsamma filosofin. Men den handlar om att bli en mer inkluderande och autentisk ledare. Därför att det är någonting vi pratar om väldigt mycket. Vi ska vara så inkluderande ledare och du vet, så här, vi ska skapa organisationer som skapar innovation och så vidare. Och jag tror inte att man kan vara på riktigt inkluderande eller skapa team för innovation om man inte är autentisk. Och då måste man liksom tänka skitsamma. Mm. Så att man måste liksom grunda sig i vad som är viktigt. Så att man kan bli värderingsstyrd. Så att man kan liksom vara sig själv. För när man är sig själv, då vågar man vara sårbar. Då skapar man förutsättningar för innovation. När man liksom, en sårbar ledare öppnar upp för människor att misslyckas. Och misslyckande är ju ett sätt att skapa innovation.
Mm.
Så att det är flummigt. Men det är en bra föreläsning. Mm. För att liksom, bra ledarskap börjar ju med dig.
Ja.
Och då måste du anamma skitsamma filosofin. Det är mitt råd.
Flummigt är bra i den här podden.
Ja, ja. Ja, det är lite mer konkret när jag föreläser. Mm. Men det är väl sammanfattningen av det.
Mm.
Och att så här, om vi ständigt bryr oss om vad andra tycker, då blir det också svårare för oss att bry oss om andra. Och då kan vi inte vara inkluderande, inte fullt ut. Så att...
Ser du att det är någon sorts trend i att företagen ändå liksom blir lite mer medvetna och börjar tänka, de ser liksom de trender som finns ändå i världen.
Mm.
Så att nya unga företag, ser att det är någon skillnad där i strukturen än vad det är hos mer äldre företag? Nej.
Alltså, tyvärr så ser vi ju manligt ägande till stor del, och riskkapitalet går ju till manliga grundare. Alltså 99% av riskkapitalet går ju till bolag grundade av män. Och tyvärr så formas ju de också in i gamla strukturer. Tyvärr så är ju det trenden.
Mm.
Däremot så ser man ju att liksom företag pratar mycket om inkludering och mångfald och det här jämställdhet. Alltså det finns ju på agendan hela tiden. Men jag tror, eller jag vet, att många företag liksom kämpar med hur ska jag hantera den frågan då? Hur tar vi oss fram på bästa sätt för att nå bästa resultat?
De är ju överallt, de där männen alltså.
Mm. De är ju det.
Men det jag fascineras ibland över då, vissa män, för jag tänker inte generalisera här.
Det är verkligen inte alla män.
Nej, det är verkligen. Men det här att äga sanningen på något vis.
Mm.
Vad är det, tror du?
Ja, du.
De ska vara överallt och äga sanningar.
Mm.
Och veta.
Mm.
Jag fattar inte det.
Nej, jag förstår inte heller det. Det finns någon form av brist på ödmjukhet.
Mm.
Men jag tänker att det också hänger ihop med bilden av vad det är att vara en man. Liksom. Alltså, vi har ju så mycket könsnormer som beskriver så här, hur ska en man och en kvinna vara.
Mm.
Och en man ska ju vara framgångsrik. Han ska vara självsäker. Han ska tjäna pengar. Han ska inte prata om sina känslor. Han ska sätta på en massa kvinnor och så ska han skryta om det. Alltså, det finns ju jättemycket som egenskaper och attribut som vi tillskriver en man. Och de begränsar ju män lika mycket som de begränsar kvinnor.
Mm.
Så att det är väl en del av det.
Alltså den... Men det var något, alltså förr tillbaka så, jag vet inte vad jag ska säga, 1700-talet, när det var romantik och män skrev dikter och män pratade känslor och sådär. Mm. Sen kom det något med högaden, tror jag, om det är typ under 1800-talet så kom högaden in. Då blev det lite mer så att män inte skulle visa känslor, utan det skulle, man skulle vara liksom stark och hård och sådär. Då har man också sett hur självmordsstatistiken för män går upp i Europa.
Ja. Mm.
Så att någonstans har det ju funnits en annan tid, men ja, männen styrde ju då också i och för sig, men de kunde prata känslor på ett annat sätt, och det undrar jag om det kanske förhoppningsvis kan komma tillbaka med ny generation.
Ja, men där, jag brukar ju prata om industrialiseringen vi hade i Sverige på 1800-talet, så utifrån bilden av ledarskap, där vi liksom började bygga ett samhälle där kvinnorna stannade hemma med barnen och tog hand om hemmet, och så gick männen ut i fabriken och jobbade, och så växte ju arbetsmarknaden. Och då behövde man ledare som kunde leda jobbet, och då blev det män av naturliga skäl. Sen har vi liksom byggt upp ett samhälle och ett näringsliv på det. Därav har vi ju en bild av ledarskap som gör att det är svårt för kvinnor att vara rätt, för på något sätt är du alltid fel. Det vill säga att du är rätt kanske utifrån bilden av vad det är att vara ledare, men då är det fel för att du inte är tillräckligt mycket kvinna, för kvinnor ska ju vara inkännande och medmänskliga och mjuka och du vet så här, lite känslomässiga. Och då blir det liksom alltid någon form av diskrepans liksom mellan hur man ska vara. Så att kvinnor som är rätt utifrån bilden och vara ledare blir till exempel ofta kallad för bitch och så vidare. Alltså så att det finns ju så mycket som begränsar oss idag.
Ja, nej, känslor är viktiga och det finns inga rätt och fel känslor, utan det är väldigt bra hänvisning till liksom, vad är jag på väg i livet, vad är det här sant för mig eller inte, och Det visar ju liksom, nu hittar jag inte ordet heller, du har säkert ett bättre ord. Det blir en bra, inte måttstock, men det blir en bra fingervisning kanske, bara på och vad som är rätt och fel för just mig, de här känslorna.
Sen måste man ju ständigt revidera vad som är rätt och fel. Alltså det där är ju det som är våra värderingar, och vår magkänsla styrs ju av våra värderingar. Men den är ju också styrd av våra erfarenheter och vad vi har varit med om och vad vi ser omkring oss i omvärlden. Så där måste vi ju ständigt revidera också.
Jesus, nu blir det ju jobbigt.
Ja, det är så inte nu får vi spela in ett avsnitt till.
Nej, men det är ju inte lätt att leva alltså.
Nej, men det är det jag menar med. Nej, det är ju svårt att vara människa, och det är därför också är svårt att ge så här en 10-punktslista på att tänka skitsamma. Därför att det är ju ett konstant arbete som liksom ständigt måste ske
inom
oss själva på något sätt.
För världen utvecklas, även om världen utvecklas långsamt, så vi utvecklas ju också ganska långsamt så, faktiskt på något vis. Men sakta men säkert sker ju en förändring. Och förhoppningsvis så hoppas jag att man får vara med och se lite större förändringar
i världen. Om det inte blir krig. Tredje världskriget. Alltså. Men nu ska vi inte gå in på det.
Nej, men där är jag mer hoppfull faktiskt, Fanny. Jag tror faktiskt att det... Jag väljer att vara hoppfull. Jag tar inte in någonting sånt där. Jag köper inga såna här nödpaket. Det där har jag bara stängt av.
Ja, vi får hoppas att de i USA inte röstar på Trump. För då...
Ja, det är tillräckligt tufft att vara människa. För att man ska liksom hålla på att ta in det också. Det måste ju ändå finnas en liten chans till att få se lite ljus också.
Det positiva i livet.
Ja. Och det är det vi måste lyfta i, så in i själen.
Ja, precis, precis.
Tusen tack för nu, Widman, för att du kom hit till min podd. Och tack, fortsätt med ditt mission här på jorden.
Ja, tack för att jag fick komma hit. Det var supertrevligt.
Ja, du är en stjärna.
Du med.
Ja, jag hoppas att ni känner er oerhört inspirerade av det här samtalet med Fanny Widman. Det är ju jag. Jag tycker att det här är superviktigt. Och det är definitivt inte ensamma om, det är helt säker på. Men kom ihåg också att vi är ringar på vattnet, så vi är alla viktiga. Vi kan alla kliva in i vårt högre syfte och göra skillnad för oss själva och människor omkring oss. Så det är ju... Ja, stor del till varför vi är på den här planeten just nu, tänker jag. Och alla tips fick ni ju också där på Fannys podd och böcker och sådär. Så att Fanny Widman hittar ni ju på hennes, hon har ju en hemsida också. Wow, hörni, vi fortsätter att göra bra saker i världen. Det är underbart, tycker jag. Så ta hand om er där ute och puss och kram. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way.
Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.